A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta dig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa. I ett Sverige där jag känner så här, fan, stackars Magdalena. Nu efter 100 år så var vi sist i Norden med att ha en kvinnlig statsminister. Och då blir det backstabbing från Annie Lööf.
Mm.
Alltså det här är inte okej. Jag tycker så här, nej, det är förnedring. Snacka ihop er. Jävla barnkalas. Och vänstern, så här, kvinnor. Jag tycker det här är en backstabbing.
Ja, å andra sidan tror jag verkligen att den här, när den politiska debatten, jag tycker liksom att vi har haft politiska ledare i Sverige som är både vindflöjlar och så här konsensus på ett så jävla tråkigt sätt. Så någonstans så tror jag att det behövs att alla börjar liksom stå upp för sitt. Att man inte viker ner sig bara för sakens skull. Så jag tror att det är vad vi har att se fram emot. För jag tror den här blockpolitiken, det är liksom ingenting som riktigt fungerar i längden. Det har vi ju sett prov på den här senaste mandatperioden. Så det blir varken hackat eller malet. Det är alltså, kommer du ihåg när han skulle tillsättas? Att det var så här, nej men det fanns ju ingen egen majoritet i riksdagen för något parti såklart, men inte heller för det här röda blocket. Alltså det är en sån smetig situation. Nu måste det till lite mera excentriska leaders som vägrar att vika ner sig. Och vänsterpartiets ledare är ju den första som bara, nej, jag tänker inte gamla med det här.
Mm.
Alltså på något sätt så, jag fattar vad du menar med lite backstabbing, men samtidigt så här, nej. Jag tänker inte, jag vill inte liksom gambla med mitt budskap. Det men, är det jag vill. Det är den politik jag ställer mig bakom.
Fast Annie Lööf, alltså, hon hade ju sagt A och agerade ut efter B.
Ja.
Jag tänker så här, som den spaka talmannen sa så här, ja, jag kunde ju ha frågat, men jag tog ju för givet eftersom de hade sagt det.
Ja.
Och jag bara känner så här, Ebba Busch Thor, liksom... Men det är som cirkus nu, så att jag känner så här, ingen kommer längre bry sig om politiken. Nej. När det är dags för val. För ingen orkar så här, det är så här, om man tackar ja till att bli statsminister, då får man ju bliva vid sin läst. Inte så här, nu vill jag vara med Ulla, nu kände jag att det här inte var min grej.
Ja.
Nej, men jag vet inte. Säga vad man vill om så här amerikansk politik, men det finns ändå någon jävla heder i att man så här, stannar på sin post och är en förebild, vad man nu ska säga. Mm. Att man visar att man säger, men jag viker inte ner, men jag är folkvald. Så här, jag får stå här även om det blåser liksom styrkuling.
Rörigt. Men ändå liksom så här, det var kul att man i 7 timmar fick känna så här, en overwhelming sån, jag vet inte, men jag blev väldigt stort. Berörd av det.
Ja,
alltså, det var som att världen stannade en liten stund och man bara, men gud, nu händer det faktiskt. Och det, jag tror att vi lufsar ju på och är anpassningsbara vi människor. Men just det att liksom, det är väl Lina Thomsgård som skrev på sin Insta-story. Hon la ut en bild på sig själv när hon var barn. Och så skrev hon så här, ja, det här är precis när jag har deklarerat för typ släkten att jag vill bli statsminister när jag blir stor. På frågan, vad vill du bli när du blir stor?
Mm.
Och så här, och sen kom hon på att säga, men det är ingenting som jag kan bli, för jag är ju tjej typ. Alltså, det är först när man ser det som man verkligen på riktigt känner att det går. Att man kan bli det liksom.
Mm.
Och det kände jag så starkt igår. Att så här, nu är det möjligt. Det är klart att det har funnits massor med kvinnor i politiken. Men vad fan är det som har gjort att de inte har fått sitta på ordförandeposten?
Mm.
Det är helt sinnessjukt egentligen.
Ta i Finland, där sitter de 4 liksom.
Men så ung kvinna som sitter där och... Nej, men det är så, ja,
de
är så
4 mest liksom, tongivande ministerna i Finland är ju kvinnor.
Ja.
Men vi har alltid varit liksom sist. Vi ska framställa oss som så här, världens mest jämställda land, lingon och blåbär typ. Men vi är alltid sist på bollen.
Ja.
En jävligt konstig självinsikt liksom. Ja,
verkligen.
Ja, men det känns ändå fantastiskt. Och nu är det på gång igen och de ska rösta om henne. Men det är ju en fars utan dess lik. Och jag känner så här, om nu människor i det här landet har varit dåliga på att rösta innan, kommer ju inte det här direkt underlätta.
Eller så, jag vet inte, jag är blandade känslor inför det. Men det är också deppigt att så här, så pass många är så pass ointresserade av svensk politik.
Mm.
Och det tror jag de 2 senaste mandatperioderna har bidragit till. För att man är så här... Ja, betyder min röst någonting egentligen? Mm. Det är ändå en jävla soppa. Man fattar ju ingenting av något endaste politiskt beslut. Egentligen.
Och sen så Sverigedemokraterna så här, alltid skålar i champagne. Man börjar känna så här, har ni alkoholproblem? Det kanske är det vi ska kolla nu. Det hinner gå 5 minuter, sen har de liksom fet flaska Moët och så här, skålar loss. De är så här som barn, de bara, om vi skålar då tror alla att vi har lyckats.
Ja,
men det så här,
oklart vad de lyckades med. Nej, liksom.
Väldigt oklart.
Eller fälla regeringens budget, så var det väl.
Men
så är
det så här,
underbart.
Och så är det så här, mitt i denna liksom klimatbrand så röstar de för att så här, bensinskatten ska sänkas. Man är så här, men kanoners, då kan vi liksom tända eld på hela skiten direkt. Ja, det verkar som att jag har PMS.
Jasså. Tycker jag inte märks. Jag har inte haft något galet utbrott.
Nej, det kan komma vilken dag som helst. Det kan jag göra. Vad har du haft för dig sen sist?
Inte mycket, kan jag känna. Nej, men jag har snurrat runt ute i mitt Södertörn. Ute på min gård.
Men älg, nu får du faktiskt berätta.
Men har inte jag visat dig älgen?
Jo, men jag vet, men det är ju olika älgar hela tiden. Det här var ju helt barockt.
Ja, han hängde där.
Vad vill de in till er att göra? Vet de att mycket kändis eller?
De hänger på låset. Det där var ju så absurt. För er som lyssnar nu och inte kan se er framför er så visade jag Ann precis en bild på en älg som... har då försökt hoppa över ett gjutjärnsstaket som vi har runt vår tomt. Och han har då liksom inte tagit sats ordentligt och stupat på, vad ska man säga,
mållinjen
och bara spetsat på staketet. Alltså punkterat lungan och bara fått en staketsbjäle rätt in i hjärtat. Och där hängde han död när jag kom upp till stallet imorgon.
Gud, det är mycket du får vara med om.
Ja, det är mycket. Och det, framförallt var det ju då ett jävla meck med att dels få loss den här älgen. Alltså det här var ju en stor älgtjur som hängde.
Det ligger på din story, säger vi.
Jag ska lägga upp den på story. Så kan ni få se bilden på älgen. Men sen då att ringa runt till så här viltvårdslag och polis och länsstyrelse. Vad ska jag göra med älgen? Ja, den är på er tomt. Alltså den är på er mark. Så att den tillfaller er.
Men
man bara, va? Tillfaller oss? Ja, men då...
Vadå, om det ligger typ en död gubbe utanför dörren man vaknar med, då tillför hen mig.
Alltså... Det här kallas ju för vilt då. Döda gubbar är ju individer i samhället i Sverige. Men det är liksom vilt och då är det så här, om du har en älg som blir påkörd på en väg som går genom din mark, då tillfaller älgen dig.
Men jag vill inte ha henne.
Alltså, jag bara, vad ska jag göra med den älgen då? Då började jag ju googla saker. Jag hamnade direkt på Flashback förstås. Och olika
Flashback. Varför har inte vi en tv-serie som heter Flashback?
Det finns redan en podd som
jag vet,
både prisplant och extremt
lyssnat. Jag vet det, men jag älskar också
Flashback. Men tv, det är mer roligt att så här, söka upp Flashbacks.
Ja.
Men hur som helst, där får jag då veta att det finns så många människor, både jägare och andra, som på riktigt äter och självhushåller med roadkill. Det här är då självdöd älg. Och jag ringde till min granne som är jägare och bara, hej, kan jag göra något med den här? Han bara, den här får vi liksom lägga ut i skogen eller gräva ner, för den är liksom ingenting att äta. Jag bara, men den är ju så fin liksom. Vadå, ska man liksom bara slänga ett ton kött?
Det ser ut att vara en ganska ung herre.
Superfräsch älg, om man får uttrycka sig så. Och jag älskar ju älgkött. Jag bara, men det här, och då började jag googla och det är så många som bara, för att min granne menar då att han måste ha producerat väldigt mycket stresshormon. Man har inte blodat av den, man måste liksom bloda av ett djur. Om man skjuter ett djur så går man fram och så skär man halspulsådern av det så att man blodar ur djuret. Jo, annars blir det jättegalet och styckar liksom. Mm. Det ska blodas ur, ska rinna av, och sen så styckar man ju köttet och låter det hänga och sådär. Men jag visste ju inte hur länge den här älgen hade hängt där, och han hade inte blodat av sig själv särskilt mycket, så han var ju full av blod. Och hur som helst så var vi tvungna då att fixa min grävlastare eller en hjullastare för att kunna lyfta bort det. Det var ett heldagsjobb att få loss älgen och göra oss av med honom. En lillskrutt.
Men sen berättade du att du stod ändå och styckade och blev galen.
Ja, jag gjorde ju det. För att jag är ju då i klimathotets tid och i självhushållets tid, så tycker jag att det är så absurt att jag går och köper då slakteriavfall. Alltså lamm, revben och olika sådana här detaljer, styckdetaljer som ingen människa vill ha. Det köper jag från Värmdegårdsslakteri till mina hundar.
Uh-huh.
Jag bara, men ska jag gräva ner hela den här älgen? Då kan jag lika gärna hundarna få äta.
Ja, jaha. Ja. Det var inte du som skulle äta den.
Nej, det var inte jag som skulle äta den. Men styckade jag loss lite från honom innan vi begravde honom. Och det kan jag tänka mig var en makaber syn för diverse grannar som åkte förbi där och bara, vad gör den här människan? Så står du och liksom bara styckar upp en älg mitt
mitt
på blanka dagen också. Wow. Det var så här blodstänk och så här stor. Jag hade också så här stora, du vet, sopkassar. Vad heter det? Så här stora
svarta sopsäckar.
Så det, jag kände mig väldigt morbid och galen på olika sätt och vis. Men the shit was needed to be done, va? Och jag gjorde det tillsammans med min kära granne Björn och pappa Micke.
Pappa Micke var hemma.
Fick hjälpa till. Fick jag göra.
Mycket
ja, men så det, jag håller på där ute och sen har jag hållit på att liksom färdigställa massa studier. Det har inte alls varit någon spännande vecka på något sätt. Hur har det varit för dig?
Tack, jag trodde aldrig du skulle fråga. Det där är så gamla uttryck som alltid funkar bra.
Tackar som frågar.
Jag trodde aldrig du skulle fråga. Så brukar Sverige säga.
Mm.
Min karaslok är ju och spelar golf i Florida.
Mm.
Han och hans fem liksom ungdomspolare. Och nu såg jag en bild i morse, för det är ingen av dem som använder Instagram. Och då var det en av killarna som var med som hade lagt ut några bilder då från den här drömgolfbanan. Det är ju sånt runkobjekt för dem, så att jag liksom, nej men jag orkar inte. Och jag har förstått att så här, män som kollar på sport, det är så här, nej men det är typ, de blir upphetsade av en golfbana eller en skidåkare. Men då var typ alla så lika, så jag fattade inte vem som var Mattias och vem som var Urban hit och dit. Men de har det bra, de spelar golf typ 36 hål per dag, tar några öl, däckar, spelar golf. Jag bara säger, men som om du och jag skulle vara iväg, som att inte vi skulle gå ut och dricka lite vin och så här, uts, uts. Nej, det hinns inte med, utan det är golfen typ. Jag bara, men jaha, ni i USA, så här, hoes. Så vi ser kanske sista kvällen då.
Men Mattis golfresor har ju varit liksom en följetong i vår vänskap. Att det är ju någonting störande med att han drar iväg. Så här. Dels för att det är så lyxigt och att det känns så härligt. Men sen brukar vi alltid få backa på att vi känner så där. Därför att jag känner bara så här, varför har inte vi en sån klubb? Han verkar ha någon. Alltså, han har ju en kompisklubb som metodiskt då har varje månad lagt undan lite pengar var per medlem.
Ja, sen han typ var så här 25.
Mm. Och då har de så här en stor påse pengar som de sen spenderar på att göra en årlig... Eller är det varannat år eller varje år?
Det är lite
år?
Olika, men Mattis och Nora åker alltid varje år. Men sen är det ju vissa som kanske är lite mer toffliga som inte åker med varje. Det är någon som aldrig åkt med och sådär. Men det blir någonting...
De åker på en härlig liksom, kompisresa. Mm. Och jag tänker bara så här, se och lär. Det är väl världens bästa grej. För att jag tycker ofta,
varför inte vi en så här litteraturklubb där vi åker till Paris och typ
och där man
Wien.
Liksom stoppar in de där 200 spänn på kontot varje månad så att man faktiskt har en liten pott. För att det är det som jag tycker är problematiskt. Det finns nästan alltid någon som vill hitta på något. Men sen finns det ju då väldigt många som inte har pengar, som inte har råd till det.
Men de har ju också varit lite smarta eftersom det är några som är lite bankisar, så de har ju lagt in det i fonder, så jag plötsligt när de gick in på det här kontot så var det så här, hur mycket stolar som helst. Så det är jättebra. Men det här inföll ju då samtidigt som jag skulle på träningsläger i Orsa Grönklitt med min längdskidåkning. Du skulle varit med, såg inte dig där, men du har i alla fall skidor och sådär. Sanna ska ju alltså åka med mig Vasaloppet 9 mil. Och jag tänkte bara fråga dig, förstår du hur mycket 9 mil är?
Jag förstår, för jag har ju ändå åkt, alltså, när jag var i 9:e månaden med Igor, då åkte jag 3 mil, utan att blinka. Så att jag kände mig inte så rädd för det faktiskt. Alltså, då, jag var i 9:e månaden.
Jo, jag fattar.
Jag åkte den 5 april och han föddes den 6 maj. Ja, men det var nästan.
Men jag tänker så här, upp till 6 mil tror jag så här, det kan nog de flesta klara. Men sen är ju det här tummarna, hälarna,
jag är livrädd för kylan. Jag är livrädd för att jag tänker så här, 9 mil klarar man om man inte ska så här rejsa.
Ja.
Men problemet är det liksom 20 minus, då måste man rejsa. För man klarar inte av att så här staka sig fram i maklig takt, utan då måste man åka på.
För men vi har ju typ bara drygt en timme på oss för varje mil, så vi måste ju ändå pinna på. Vi får göra såna här gels.
Oh my god alltså.
Ja, men det måste gå.
Det kommer gå.
Så jag var där uppe då med mitt lilla team och vi tränades då av Johan Olsson. Som då har gjort en bedrift som alla män och kvinnor som vet någonting om längdåkning. Nej, men när man säger att man ska åka och träffa Johan Olsson, då är det verkligen så här bittert liksom, avundsjuka. Men de berättar om det här loppet då i Val di Fiemme.
Sista lilla knixen, upploppet kvar. Det är klart, det är svensk. Han kommer att ta det. Vi har badat i silver i 2 veckor, men
oj.
Nu fixar Olsson guldet. På trötta armar knyter han näven i luften. Det är klart. Han hinner inte ta någon svensk flagga, men han kan njuta av upploppet.
Vilken
han kan njuta av upploppet. Och ännu en svensk triumf i Val d'Ifienne. Johan Olsson, vilken insats, vilken hjälte. Grattis.
Okej, så du har då varit med en världsmästare, OS-medaljör, ett skidåkningsgeni helt enkelt.
Precis, men det som var då att han drog ifrån redan efter 1,2 mil och sen körde han själv. Alltså det var ingen som hann ifatt honom. Nej. Och det är tydligen, det är ingen som har vågat innan.
Så att det man åker med klungan och sen drar man iväg i slutet.
Precis, men nu drog han iväg och liksom den som var närmast honom ramlade och liksom, ja men det här är...
En rad liksom, lyckliga slumper gjorde att han ändå bara kan
det här hända. Århundradets liksom lopp. Och då hade någon kille kommit fram och sagt att han har sista minuten som runkobjekt.
Va?
Ja, han har liksom en liten stjärt, han har en vit åtsittande dräkt. Jag var så här, alltså inte homosexuellt utan så här, att män kan bli så upphetsade av en sportsensation. Men du hör ju, har du hört män tappa rösten på det sättet?
Ja. Den... Jag hör det ju hela tiden. När jag sänder Karlavagnen så är det efter Radiosporten. Och det, så det är alltid så här. För det första att de alltid så här inkräktar på Karlavagnens sändningar. När det är någon extraordinär match. Alternativt om det är några sportresultat som då måste presenteras på det här sättet. Men en grej med längdskidor som ju är så jävla knäppt. Det är att det är så stort. Alltså 46% av Sveriges vuxna befolkning är intresserade av längdskidåkning. Ja, för jag tänkte så här, varför är det typ allt man kan se på tv? Mm. När jag var barn så var det så här, man bara tittade så mycket på längdskidåkning.
Varje helg så var det så här, längd bara.
Ja. Pappa tittar, sitter och kollar på så här, längd, det är inte så kul att titta på.
Jo.
Nej, det är inte det. Alltså med objektiva ögon, om du låter typ en så här... En människa från Asien som är helt... De bara, vad är det här att titta på? Det liksom, finns egentligen ingenting som är särskilt spännande att se på. Så utför det är sjukt spännande. Det är en action-grej. Det är liksom så här, folk ramlar, de bryter nacken, de liksom faller ur. Men längdskidor, det är så här, mil på mil. Speciellt sådana här långlopp, när det inte är sprintlopp. Eller skidskytte.
Nej, men alltså, jag vet bara, inte, det är väl att de ramlar.
Det är bara för att vi är kopplade... Vi har genetiskt kodats genom timmar i de här tv liksom. Nej, men vi har ju blivit liksom, vi har blivit utsatta för propaganda.
Ja.
Att längdskidåkningen är det viktigaste typ för en svensk. Och jag tror att många är intresserade av det, men få utför det. För när man sen börjar också åka, alltså det är klart att det finns en annan
som är ute och så. Det är stort att folk åker längre.
Jag tror inte att det är så stort.
Nej, men här sitter vi, nu kommer vi få så mycket. Vi har ingen evidens.
Jag, älskling, jag har evidens här. Jag har evidens.
Okej. Okay. Men jag måste ändå säga att när Gunde Svan och Wassberg och Torgny Mogen och de körde, då var det inte ens att de började samtidigt, utan då åkte de en efter en. Och så på slutet då fick man så här, Gunde vann. Gunde vann. Nu är det ändå helt enormt att det kan bli så här som de kan plocka upp sekunder och hinna i fatt och ramla liksom ned. Men då var det bara så här, jag får vänta 5 timmar till han kommer sist i Mogren. Ja, han vann inte. Nej, då var det slut, då var det middag igen. Så att de har ju ändå hotat upp det.
Jo, men det har de ju.
Det är så här, det känns som det är en otrolig trygghet här med snö och längdåkning, så alla kan vara med typ.
Alla kan utföra det. Fast å andra sidan ska vi köpa liksom utrustning som är hyfsat dyr i alla fall. Ja, men det är i alla fall väldigt väl inympat i ens en barnsben där med längdskidåkning. Trots att man kanske liksom inte åker så mycket. Dina grabbar, dina pojkar, dina 5 barn, har du lärt dem att åka längdskidor?
Det kan jag inte påstå.
Nej, är det lätt att motivera dem till det?
Det kan jag inte påstå.
Det händer typ ju inget. Omöjligt.
Det händer ju inget.
Det händer ju ingenting. Det är som att vara promenera.
Men jag tänker också säga...
The fear
of missing out funkar ju ganska bra liksom, uttryck för längdskidåkning. För med slalom, då är det så här, det kanske blir en afterski. Man kanske åker någon ny backe. Man kanske bla bla bla. Men längd är så här, hej, en ekorre. Woho, hej. Så att, ja, det har varit svårmotiverat, men det var ju ingenting jag tänkte på så här. På sen 70-talet när jag fick mina första längdskidor. Jag skulle säga, det här vill inte jag göra, det är tråkigt. Det var så här, jag har ut på tur, aldrig sur.
Nej, men jag tyckte det var så tråkigt. För att det var ju det att det var så här, här är slalomen. Och sen bara, nu ska du få åka lite längdskidor. För det första är det ju svinjobbigt att åka längd om man jämför med slalom.
Otroligt, och jag tror att det är det som gör att män tycker att det här är så otroligt upphetsande att det säger för fan vad det är jobbigt.
Det tas i.
Han bara, nu ska vi staka i 2 kilometer. Jag bara säger, staka i 2 kilometer. Så jag stakar 20, men sen ni stakar på nu mera stakar. Det är det, jag är liksom ensam medelålders kvinna bland de här, så här ungnördarna som jobbar med idrott. De är så här, kom igen en timme till. Jag vill säga, okej, ett varv till. Men nu stakar vi hela vägen runt. Jag vill säga, nej, men titta på mig. Titta på vem jag är. Ge mig bara...
Varför har du givit dig in i det här?
Låt mig bara prata lite om så här ögonbryn.
Men det här är ändå... Ja.
Men jag älskar det också. Det är ju så. Jag har ju min lilla tävlings... liksom, min lilla tävlingsnerv där. Jag tycker att det är fantastiskt bara att få åka iväg och vara med, så här, med världens bästa skidåkare. Så här. Tantaloran är typ... Jag måste säga, vi måste ha fart direkt när vi åker.
Ja, gud ja, absolut.
Nej, men jag, det är roligt och det är liksom någonting annorlunda. Och du vet ju hur bra man mår av att vara i naturen. En liten räv pep med mig en liten stund. Mm. Det är bara så här, det är väldigt få, liksom, vad ska jag säga... fritid som är ge mig som sinnesro. Och längd, vadå, man kan ju köra på nu när man är lite bättre på tekniken och sen är det utförsbacke.
Förstår mig inte, alltså jag är längdälskare.
Ja, men du har ju din mammas gamla skidor, ska du ha dem på Vasaloppet?
Nej, det ska jag inte ha, absolut inte. Men jag har ju åkt, det är liksom en del av jämtländsk kultur väldigt mycket liksom. Att, och de har ju så här preppade spår. Det är mycket svårare att åka längd i våra trakter. Det är inte alls samma tillgänglighet. Där har de ju elljusspår. Man kan ju bara liksom gå och ta sina skidor och ta en kvällsrunda. Det är ju superhärligt. Men
det var ju också mannens sista bastion. Fram till så här 83 så fick ju inte kvinnor köra Vasaloppet. Nej, så det var ju många kvinnor som bland annat vi hade med i vår tv-serie som fick körde med skägg.
Ja, som klädde ut sig.
Ja, och så var det sådana mig som bara, det där är fan en brud alltså! Så bara, dra bort skägget! Att kvinnor i alla tider så här, vi vill vara med och göra de här roliga grejerna.
Trodde de typ att kvinnor inte skulle mäkta med att åka? Det måste ju ha varit något sånt. Att det är så här, det är farligt.
Tänk om de är lika, eller tänk om de är lika bra. Mm. Vad fan gör vi då? Då får vi ju bara lägga oss ner och så här, självdö hela manliga släktet. Nej, men så skulle jag åka hem från Orsa Grönklitt. Sen när det är så där mörkt, då är det så jobbigt att köra. Så jag tänkte, så här, men jag stannar och köper en liten korv på vägen. Så där. Och då stannade jag i det exotiska området Säter. Säter är ju känt egentligen bara för en sak. Sin anstalt. Säters sjukhus som är så här, har väl inte jättegod renommé.
Nej, det är väl, känner man inte så här extremt skräckfilmsvitt.
Jo,
på
The
hela
Shining
Säter.
Känner jag. Ja, men Säter har ju liksom, jag vet, det är mycket så här anekdoter och skräckhistorier går.
Jag är ju med i Övergivna platser på Facebook. Det är en grupp jag varmt kan rekommendera. Jag vet inte, det finns ju en besatthet hos människor. Inte bara jag är besatt av Övergivna platser. Utan det är så många som går igång på det här. Och Säter är ju då en plats dit folk i den här gruppen vallfärdar för att besöka då Säters gamla mentalsjukhus som är övergivet. Och den fasta paviljongen. Det här var en plats där personer med väldigt svåra psykiska problem samlades ihop, buntades ihop på Säters hospital. Och den här sjukhusmiljön finns kvar och vissa utav de här avdelningarna är fortfarande aktiva, alltså öppna för viss typ av sjukvård. Men längst bort på det gamla sjukhusområdet så finns det då den fasta paviljongen som är som en jävla skräckfilm. Det är liksom, nej men det är så jävla läskigt helt enkelt att tänka sig vad som har ägt rum där. Där kan man besöka.
Vi
nästa gång
ungefär,
åker förbi.
Vi pluggar det nu så vet vi ungefär som har hänt där. Men hur som helst, jag har alltid velat stanna där för det finns en... Det ser lite gulligt ut, så finns det en kupanbutik och sådär. Lite loppigt. Och nu när jag åkte själv så tänkte jag så här, men gud, jag kan ju stanna på kupan i Säter och så här, fynda lite gamla korgar hit och dit.
Hur fan vad underbart.
Skjut mig långsamt. I Stockholm kan man ju inte fynda längre. Nej. Allting kostar i skjortan eller så finns det ingenting. Jag har liksom tröttnat på det. Men där inne. Gamla dukar. Stärkta linnen. Näverkorgar vackert målade.
Nej.
Men så jag gick ut därifrån. Jag fick ju hålla i mig. Men ändå sådär. Bilen full. hämta barn, och skulle svärfar hjälpa mig ner, för de hade gjort massa grejer och så där. Kläder. Jag bara, du behöver inte hjälpa till, utan jag kan bära ner hela kassan själv. Han var så här, nej, men jag hjälper till. Här var det fullt. Jag menar, jag hade hittat någon gammal serveringsvagn. Nej, men det var liksom fullt.
Mm.
Du vet, så här, gamla vackra sänglinnen i så här tjock, randig, bomull i rosa, utvättat gult. Och, du vet, jag blir ju helt
galen.
Ja, det blir jag faktiskt.
När är det vi ska göra våran loppisturné? Vi har ju pratat om det här sen vi var på den där helt sinnessjuka loppisen utanför Östersund.
Mm.
Dit jag varje gång när jag åkt förbi där nu, jag letar efter den, hittar den aldrig. Jag minns inte var det var det liksom mellan Brunflo och Östersund, eller var det mellan Svenstavik och Östersund. Alltså jag hittar liksom inte dit. Och jag blir helt galen. Jag har svängt in med Micke på så många. Jag bara, tror att det är här inne, tror det här. Men hittar den inte?
Nej.
Jo, så ni som lyssnar nu, om det är någon av er som liksom vi har hittat den här magiska antikloppisen. Alltså de hade ju som en stor sal med så gamla jämtländska skåp, utemöbler. Alltså,
rottingmöbler, sängar.
Alltså, det var liksom en, jag minns det som att det var som ett så här stort magasin. Mm. Det här var inte någon liten loppis med lite så här
porslin. Varför gör vi inte bara ett tv-program? Loppisjakten.
Möbler. Loppisjakten.
Vi måste göra det bara.
Vi måste det.
Mm.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ann, jag är så jävla inne på det du pratade om när vi gick in hit. Off the record. Relationshistoria. Det är så jävla sjukt att du berättade ju för mig att du hade lyssnat på Daniela Gordon. Daniela Gordon är ju psykolog. Hon har jobbat med kropps- och samtalsterapi under 40 år. Och utvecklat en unik förmåga att tolka de dramor och inre konflikter som människor går runt och bär på. Hon har skrivit en bok som du nu har läst.
Men Daniela Gordon är ju en fantastisk människa. Jag har själv gått hos henne.
Kärlek på allvar heter boken.
Precis. Jag vet många andra som har gått hos henne. Och jag har aldrig gråtit så mycket som hos henne. Och det verkar vara liksom någon röd tråd att hon så trycker på någon knapp. Och sen så bara så kommer all sorg ut. Hon är heller inte någon mest direkt. Utan hon säger det här är sanningen. Liksom. Det här kommer inte gå.
Mm.
Man kan inte fortsätta leva i en sån här relationer. Så jag gick ju dit med mitt ex då när det tog slut.
Mm.
Och det var ju ingen lycklig skilsmässa direkt. Jag tror inte så mycket på lyckliga skilsmässor, men om det finns så är jag den första att vara så här superglad för det. Men det här var ju en väldigt jag ska säga en skilsmässa i affekt, men ändå inte liksom. Så vi gick dit för att överhuvudtaget kunna liksom prata om hur vi skulle liksom gå vidare med allt här praktiska. Vi hade ju 3 små barn tillsammans, vi hade ett sommarhus och en lägenhet och bla bla bla. Och han ville inte prata med mig.
Mm.
Och för en medberoende kvinna som jag är så är det ungefär, det är nästan bättre att bara stycka mig och kasta mig i femsen. För det som händer när någon stänger av liksom min, eller stänger av min gummisnodd kan man nästan säga.
Mm.
Och inte låter mig bouncea in och kleta.
Mm.
Det är att jag får panik. Jag måste få så här, fortsätta att kleta i känslorna. Och även om jag inte har rätt till det så tycker jag det. Att det är min fulla rätt att så här, tycka till, försöka hjälpa. Försöka så här, fixa även om relationen är slut så vill jag ändå vara med och påverka. Så här. Och så fick jag inte det.
Mm.
Det var otroligt svårt för mig. Och då sa hon bara lite, ta inte på honom. Försök inte ens närma mig med din hand. Sluta, håll på. Han vill inte vara med dig. Han vill inte prata med dig just nu. Jo, det vill han visst. För att nu, nej, han har bestämt sig nu.
Mm.
Han kommer inte tillåta att du kommer in i hans liv. Där är hans sätt att klara av den här separationen. Att bara stänga bort dig. Och du måste respektera det.
Mm.
Det var så ångestframkallande. Så att jag hoppas att jag aldrig kommer komma i närheten av det. Och på ett sätt är jag glad att det hände. För det känner så här, bring it on.
Men fy fan vad det där är sjukt egentligen. Alltså när man har gått från att vara älskande och det som kännetecknar på något sätt en kärleksrelation till skillnad från en vänskapsrelation, det är ju att man är fysiska med varandra och har, eller så tolkar jag i alla fall, att man har en helt annan närhet rent fysiskt.
Och vi hade ju det in i slutet, så ja. Det var ju inte så att vi låg döda i sängen och inte tog på den, utan det var ju...
Ja, men för redan det tror jag är så ångestfram. Alltså jag kan inte förstå människor som klarar av att le. Nej, men vi har inte haft sex med varandra på 3 år. Så det var ingen dramatisk
skillnad. Det ligger olika sängar, så det var liksom att lämna en vän bara.
Nej, men
så.
Det förstår jag. Jag har väldigt svårt att förstå hur man kan så här, leva vidare och på något sätt ändå tycka att livet känns topp. Liksom. För mig skulle det vara så här, gud, det skulle vara jätteångestframkallande för mig. Men just det där när det går från den ena dagen till den andra. Så här, nu ligger vi och sked här och håller hand. Och sen dagen efter så har någon bara bestämt sig för att nu ska inte vi leva tillsammans. Och du håller inte i min hand. Och du ger mig inte en kram för det
jag
sättet.
Hatar dig.
Och du, ja, man behöver inte säga att man hatar. Nej. Men det räcker med att någon stänger den dörren.
Mm.
Och hur vi människor också bara så här har en sån... Det är ingenting som ens behövs uttalas. Man vill inte säga så här, hur du får inte röra mig nu. Utan det är bara så här,
de energin är bara så här, slog du precis mig? Nej,
du var arg på mig. Du har en osynlig sköld framför mig som jag inte kan forcera mig igenom. Det är sjukt obehagligt på något sätt att det kan gå.
Och så är det även liksom i vänskap eller jobbrelation. Helt plötsligt så är... Man är avstängd. Man får inte vara med i gemenskapen längre. Och man känner att det, att ens liksom primathjärna bara kopplas på. Jag får inte vara med i flocken, jag får inte vara med. Jag är inte älskad hit och dit. Och man känner så här, jag dör.
Mm.
Och då måste man ju liksom hitta på någonting. För att den ångestkänslan är liksom helt outhärdlig.
Mm.
Det är inte konstigt att människor självmedicinerar i det här landet. Eftersom ingen har lärt oss om ångest. Jag försöker prata med mina små barn, för det var ingenting jag relaterade till när mina stora killar var små, att de hade ångest. Det var så här, det kan ju vuxna ha, det har min man och så här, det är min pappa bla bla. Men nu kan jag se på mina små killar att ja, men ibland har man ångest för att det är någonting som inte känns bra i kroppen. Och då säger det så att det kallas för ångest och det beror på att någonting inte känns bra i kroppen. Och då får man det. Men kan vi inte försöka prata om och ta reda på vad det är? Och inte vara så rädda för den känslan, för den är inte farlig.
Mm.
Och du och jag pluggar ju nu till anhörigterapeuter och har nu tentat på just ångest. Och Jesus Krist... Vilket ämne det här är, det här med ångest. Jag känner så här, ja men det är roten till allt.
Mm.
Och inte bara till allt ont, det kan också liksom föra någonting utvecklande i alla fall med sig.
Ja, men framförallt är det ju så, det är så jävla sjukt att det är så många som sagt inte har en aning om att de går runt och har ångest. Mm. Det är ett normaltillstånd för väldigt många och att... man väldigt sällan vet varför man utför då vissa beteenden, att allting handlar om ångest, eller inte allting, men mycket kanske handlar om ångestreduktion i ens liv, att man går och aktar sig för situationer, alltså undvikande beteenden eller skyddsmekanismer för att skona sig själv från allt för hög ångest. Jag tycker också att jag läste om så här ångeststapling eller triggerstapling. Jag tycker det var skitintressant, och det är någonting som jag har läst mycket om i när det gäller hästar. Alltså vi jobbar ju sjukt mycket med hästar för att få dem att ha mindre ångest och flykt på slag. För hästar är ju precis som människor flockdjur, men de är också i mycket högre grad flyktdjur. Alltså de flyr, det är ju bytesdjur som har väldigt hög vaksamhet hela tiden. Och de är ju då rädda för allting. Eller för allting är de inte rädda, men för väldigt många sådana grejer som för oss är helt oläskigt. Typ en soptunna kan de uppfatta som ett väldigt stort hot. Så en stor del av arbetet med hästar handlar om att utsätta dem för desensibilisering. Alltså att få dem mindre känsliga och mindre ångestbenägna. Och då pratar man om så här triggerstapling. Alltså vissa saker triggar ångest och att det är som en trappa. Och det funkar ju likadant för oss människor, att har man liksom du kan ha en skitjobbig dag med en jättejobbig morgon med dina barn, eller du kan börja med att ha sovit för lite och vaknat morgonen och bara ha så här en dålig nattsömn bakom dig. Redan där har du liksom gått upp ett trappsteg på ångestskalan. Du kanske inte känner din ångest, men du är ändå en trappa upp, om man ska säga. Och sen har du en pissjobbig situation med din treåring som inte vill gå till förskolan. Och så har du en jättejobbig lämning. Ja, men då har du gått upp ett hack till. Och sen är det liksom någon jävla jobbigt samtal. Och sen så är det någon bilkö och så är du upp ett hack till. Och sen börjar du tänka på att du liksom har en skitjobbig relation där hemma. Alltså någonting som ligger där hela tiden. Alltså någonting som är så här kroniskt. Du kanske har haft det dåligt i relationen i ett halvår. Och sen är man uppe där. Där man liksom, där ångesten är kännbar. Ja. Där man bara börjar må pissdåligt. Man är så här, gud, varför får jag ångest nu? Det kan vara minsta lilla grej då som utlöser man faktiskt känner ångest på riktigt. Eller får en panikångestattack. Alltså det kan räcka med att man liksom, ja, vad vet jag, något så här skitlarvigt. Att du går in på ICA och det
ser en kanelbulle. Ja,
nej, men typ en otrevlig person bemöter det på ett otrevligt sätt. Liksom. Så det har jag funderat sjukt mycket på. Så här, gud vad man är dålig på att känna de här små ångestpåslagen. För det har vi bara normaliserat. Så här, nej, men det var bara lite stressigt. Liksom. Men allt det där i sig kan leda till att man får starka ångestkänslor och stark panikångest till exempel. Jag är så tacksam för att dels vi går den här utbildningen, men sen att man, så här, man vill ju bara förkovra sig ännu mer och men som du var inne på, det här med relationen, och jag slungade så jävla mycket tillbaka till det. Jag spelade in Under huden. Jag kom gästa då, Kakan Hermanssons Under huden. Jag vet inte när den ska släppas, men då pratade hon om liksom, jag vet inte hur vi kom in på det, men vi pratade om relationshistoria och min relationshistoria och sådär. Och att jag konstaterade att jag har en jävligt sned, sjuk självbild. Att jag har betraktat mig själv som en väldigt självständig person som har levt mycket själv och så här.
Levt livet.
Ja, och det kan jag tänka mig att du också på något sätt säger. Ja, men jag är en självständig kvinna, man har levt mycket själv. Bara. Sen började jag kolla på det. Bara, nej, jag har varit singel exakt i 4 månader. Och under de 4 månaderna, då träffade jag ändå 2 män som jag tänkte kunde vara presumtiva så här, giftesgemål. Ja. Nej, men det är sjukt. Nej, jag är så osjälvständig. Jag har varit i relation sedan jag var 16 år. Mm. Konstant i stort sett.
Från jag förlovade mig första gången när jag var 4. Med Alexander från Österrike. Nej, men så här, det har hela tiden varit ett livssjälvändamål att vara kär. Och jag tycker det är väldigt intressant. Nu läser jag den här boken och då blir det så här, då läser man andra böcker. Och sen så läser man på nätet och så lyssnar man på poddar. Och det som händer också med den här nya, vad ska jag säga, Tinder-generationen är ju att man, så här, fear of missing out. Man tror hela tiden att det ska vara så jävla starka känslor. Det är så här, tillbaka till medeltiden. Så här, han åker ut på korståg, sen kommer han tillbaka och jag står i tinnar och torn och så här, 25 typ. Det är ju liksom en saga. Och så tänker jag, tänker tillbaka på mina föräldrar, hur lugnt det ändå var. Vi var i fjällen, då var man där, vi käkade lite middag, vi hade sällan gäster liksom där uppe. Pappa åkte lite skidor, mamma... De pussades ibland och var kärleksfulla, men det var inte så här kick, kick, kick. Och jag var så här, men mamma ska inte gå ut med dina vänner, men mamma ska inte göra det. Hon var så här, nej, jag är nöjd. Jag är nöjd. Och jag har ofta tänkt på det där liksom, sen hon gick bort, särskilt senaste tiden, att hon aldrig liksom verkade sträva efter några bombastiska upplevelser utöver oss liksom. Så ska vi inte åka till Thailand, mamma? Hon var så här, nej, gud vad trist att sitta på ett flyg. Vi åker till Gran Canaria, tycker jag. Alltså det var liksom, hon var så nöjd med den hon var också, tror jag. Och idag då, när det hela tiden så här, man går in på nätet så här, han måste vara snygg, nej han ska vara blond, nej han måste ha cash, nej men han måste gilla hundar. Alltså man målar upp någonting som man har svårt att släppa sen, den idealbilden. Och jag tycker det är så roligt, för ofta, om man tar våra gemensamma kompisar, när de då hitta någon, kanske varit singel väldigt länge, så är det så här, va? Blev det han? Alltså det är någonting helt annat. Att man vågar släppa det där, att det ska vara en viss typ, på ett visst sätt, att det måste ske direkt, bla bla bla. Jag tänker på dig och mig, liksom. Vi träffar någon, vi går hem och så ligger vi, och sen dagen efter har han flyttat in. Så har det nästan alltid varit för mig. Man bara säger, nu bor du här, och det faller sig helt naturligt, istället för så här, men ska vi inte bara vänta lite och se vad det här leder till? Ja. Och att hela tiden blanda ihop liksom kåthet och lust med typ kärlek och kompatibilitet liksom. Aldrig ens reflekterat över det.
Nej.
Men inte ens nu när jag blev tillsammans med Mattias, så var jag så här, men ska du verkligen flytta in i min 3,5 nu? Ska vi inte bara...
Nyseparerad, så att nej. Tre barn.
Nej, det har sett han efter. Så här, man måste ju bo ihop, för nu är man ju kär. Nej, vi är kåta på varandra. Det kan vi liksom vara...
Kan vi sköta...
Ja.
Isär.
Precis.
Några månader till. Nej, men absolut.
Ja, och just det där som läste en jätteintressant artikel där det var det med, apropå incelmännen, nu har det kommit böcker om incelkvinnorna och liksom, och då är det med the ghosting då, som vi kallar att vi ändå tillåter män att de så här, de får komma lite göttigt, sen hör de inte av sig på ett tag, så de kommer tillbaka in i liksom i det göttiga, så att man låter, att många kvinnor låter män playa med dem, och sen så blir man så här, va? Nej, gud, män är så taskiga. Man bara säger, ja, för att de kan. På något sätt. Och så, den här artikeln gick ut på att förr i tiden så var det liksom, det blev ett naturligt urval. Incellmännen försvann liksom lite. Ja, men några hamnade på korståg, några dog i krig. Någon blev liksom, ja, han som dog hand om fyren ute i, det här är min egen tolkning, på Öland. Alltså det blev på något sätt ett naturligt så här. De kunde ta sig an andra grejer som var deras roll. Idag är det så här, mänsklighetens roll att vara kär utav tvåsamheten och känna kickar i kärleken. Och det är så här, jag känner mig inte kär, så där kan jag vara själv. Jag känner mig inte kär, jag har varit så dåligt med någon, så jag känner, vad fan är det du begär egentligen? Och nu sitter jag och håller på med lite studiefrågor, studeringsfrågor. Jag är så här, nej men gud, jag vet ingenting om vem jag är och min kärlek. Alltså, vi sa ju det, nu måste vi skriva en bok. Just det att man ser på sig själv utifrån som så här, I'm a tough bitch, I got 5 kids, career, bla bla bla. Och sen ser man ändå så fort
gäller. Ja, men jag kan också se så tydligt
en livrädd liten flicka.
Ja, men en livrädd liten flicka som är rädd för att bli övergiven. Ja. Det är liksom det jag landar i ofta. Och... men det jag har använt kärlek, jag minns liksom, om jag tänker på min första fylla versus mitt första hångel och min första förälskelse. Så är min första förälskelse och mitt första hångel så jävla mycket starkare upplevelser. Än att så här, dricka en halv panna California White. Alltså det går inte ens att jämföra.
Nej.
Och jag är så övertygad om att jag har använt förälskelse som flykt. Så jävla mycket. Som, så här, som en typ av dagdrömmeri. Föremålet för förälskelsen har varit mycket mindre än förälskelsen i sig. Så här, att man liksom kär i kärleken. Mer än i personen i sig. Alltså, så har det verkligen varit för mig. Och jag skulle inte säga att jag lever i det just nu. För det här är första gången som jag är ju tidigare när jag var yngre, då lämnade jag ju alltså alla mina tidiga så här, ungdomstonårsrelationer lämnade jag ju när den här förälskelsefasen gick över. För då blev jag, vill jag direkt jag så här, kasta mig in och bli förälskad i någon ny och känna stor. Det var, allt
det var inte ens jobbigt tyckte jag. Det var så här, hejdå.
Nej, hejdå. Och så himlastormande, gärna liksom från famn till famn. Inte ens liksom så här, några veckor däremellan. Utan bara så här, oj, nu blev jag kär i honom. Nu var jag lite otrogen där. Så. Men nu är det första gången som jag inte lever i det där konstant ruset på något sätt. Och när jag tänker på att om jag skulle bli förälskad nu. Jag mår så dåligt när jag tänker på det. Lite så här som att jag tänker mig att någon skulle återfalla i ett drogmissbruk. Så jag är lite inne på att jag... I sexmissbruk är jag inte. Det har jag aldrig. Det är inte liksom min första sexupplevelse som jag har så här gått igång på. Alltså det är inte det som jag rusar igång på. Utan det är den där jakten efter så här någon att förälska sig. Det tror jag definitivt har varit ett missbruk hos mig.
Men jag tycker att jag lyssnade på en podd med Daniela idag också. Och då sa hon så här, det folk inte tänker på, eller människor, det är att när man kickar i den här kärleken och förälskelsen och den här liksom känner det här starka hela tiden, då blir det ett beroende som jävligt lätt kan liksom smyga över på andra beroenden.
Gud
ja. Ja, och det har jag liksom inte tänkt på, att så här, när man är hög på den här förälskelsekänslan, då är det så här, jag köpte ett hus, jag köpte en servis, jag åkte på en resa, jag började surfa, att allting blir liksom, jag drack massa vin, jag rökte. Alla behov blir liksom och det fattar man att det kan gå snett liksom. Men det är också så svårt att veta vad som triggar en liksom. Det kan ju vara lite vad fan som helst, och det kanske också är lite slumpen liksom. Jag tänkte som sexmissbrukare, ja, då kanske man vill fylla på något hål då, och just då så kanske det passar bra och då fastnar man där, eller träning, eller det verkar
vara. Men sen ska man väl, alltså jag vill inte kanske gå så långt, för att jag tänker som definition av både missbruk och beroende, så krävs det att man har negativa konsekvenser av det för att den ska betraktas som problematiskt. Jag vet inte om jag tycker att mitt då, om jag nu vill liksom betrakta det som någon typ av kärleksberoende, om det var så utvecklat, eftersom det inte gav mig särskilt många konsekvenser, för det är ganska normaliserat i den åldern. Alltså att man går från famn till famn, och att man är såhär high on love, och att man såhär tar ett eller annat galet beslut för att man liksom blev kär i någon snubbe som sen visade sig vara en douchebag.
Men det tillhör väl också livet, eller gör inte det?
Det kanske gör det, och det kanske tillhör ungdomen, men jag kan ändå känna att såhär, jag var inte riktigt närvarande där och då. Mycket av mina såhär, jag brukar tänka, jag och Sofia brukar prata om det, såhär sliding doors ögonblick. Tänk om vi hade gjort det här istället. Typ när vi var i Paris. Jag och Sofia var ju, bodde i 8 månader i Paris. Och jag var då skitförälskad i Ville, och hon var jätteförälskad i John, som var hennes kille. Som liksom, det hade tagit slut med de här snubbarna ett halvår innan vi åkte till Paris. Det var därför vi bestämde oss för att åka. Men såklart skulle de här killarna komma. Då precis innan vi åkte skulle de liksom göra sig
påminna
igen, så att vi skulle åka iväg och ändå hållas fångna i deras liksom tankevärld. Så att vår Parisvistelse kretsade ju så jävla mycket kring 2 totalt icke-närvarande personer
som inte ens ville ha det längre,
som bara hade liksom hållit på och betett sig som idioter och douchebags. Så att vi gick runt i så här Paris, världens härligaste stad, i 8 månader och var så här, gick och tänkte på dem, pratade om dem, var besatt av dem, höll på att skicka brev till dem. Ja, men du vet, så jävla knäppt. Och det är någonting som vi tänker så här, vad höll vi på med? Vad fan var grejen? Det här var en konsekvens. Det här var någonting som var osunt. Det här var någonting som var jätteknäppt. Och det var precis i slutet av den vistelsen som vi bara så här, det höll på att gå över. Vi var så här, vi stannar ett år till. Nej, då jävlar skulle de där snubbarna göra sig på med det igen. Och bara, när kommer ni hem? Vi bara, då åker vi hem då. Nej, men riktigt, riktigt knäppt.
Det där hände ju mig också när jag flyttade till USA. Vi skulle dit och plugga, jag och några tjejkompisar. Och sen så, nej men vi hade så här, du vet, allt var klart. Då köpte jag en Nanook, så då stannade jag hemma. Och sen så, för andra gången jag bodde i USA, då var jag tillsammans med killen när jag åkte. Och inte för att jag kan säga att jag kanske var jättetrogen, men Sen då när jag inte ville vara barnflicka längre och tänkte så här, nu hänger jag lite där och pluggar. Då sa min mamma så här, men nu får du komma hem eftersom du har sagt det. Mm. Och då bara så här, okej. Okay. Men så tänker jag på någonting att det ska alltid förklaras då att man har destruktiva relationer, daddy issues, bla bla bla. Men jag tror i och med den nya tidens liksom ständiga jakt på tvåsamhet, fast tvåsamheten inte fyller samma funktion längre, och med Tinder och alla datingappar gör att det behöver inte alls vara någonting i barndomen. Du kan bara triggas igång av det där, så kan allt liksom gå åt helvete. Så jag tror så här,
vi lever ju i en konsumistisk kultur där vi också så här har så jävla mycket större valmöjligheter än vad vi hade när vi var yngre.
Mm, mm.
Och sen är det ju också det här att så här, du kan konsumera människor och det är mycket mer okej, även om det såklart var okej på vår tid att göra slut och skilja sig. Men det var ju det var inte alls lika okej som det är idag.
Nej, men nu säger det har varit dåligt mellan oss ett halvår. Man bara, men gud, I wish. Mm. Det är så här, vadå, inte 13 år sedan mina föräldrar liksom. Men också det där att jag nu när jag läser om det här och gör en liten debrief, så är jag så här, men gud, tänk om jag inte är missnöjd. Tänk om jag har en jättebra relation. Men du vet, man, här, man måste ändå göra en utvärdering i vad är man ute efter. Och jag har aldrig gjort det. Och då insåg jag så här att jag har ju liksom inte valt en enda snubbe senaste 25 åren. De har ju valt mig. Och jag var såhär, nej men jag vill inte förresten. Jag tycker inte vi passar ihop i det. Så här, jo, du är kär i mig. Och till slut ser man så här nedbrytningsfasen. Men jag kanske är det. Så jag har blivit det. Och då känner jag så här, men då spelar ingen roll vem det är. Mm. Det kan ju vara vem fasen som helst. För jag har aldrig reflekterat så här, passar vi två ihop?
Vad behöver jag?
Har vi samma värderingar? Tycker jag att han verkade se mig och verkar bry sig om min vardag? Vill han ligga nära efter vi har knullat? Nej, det vill han inte, för det var för varmt och bla bla bla. Du vet, när jag börjar säga en utvärdering, jag bara, men din dumma apa. Din kossa av liksom gå med på historisk sköka. Jag bara såhär, nej, jag tycker att det här är så spännande. Jag är helt liksom uppslukad.
Ja, så vi, men det var lite grann. Jag läste ju, jag fick ju uppgift när jag gick i terapi hos min kära, vår kära Lasse Ögren. Att läsa en bok som heter Sund kärlek av Terence Gorski.
Precis, och där har ju den har
vi pratat om. Ja, men den handlar ju verkligen om att så här, se bortanför sådana romantiska idéer som vi alla har blivit fostrade till av kulturen och kanske av våra dysfunktionella familjer och annat. Men den boken är ju också en sån jävla sån ögonöppnare. Ni som lyssnar nu, den finns tyvärr inte på svenska för tillfället, men den finns på engelska. Ni kan bara googla på Terence Gorski om ni är sugna. För den här boken är en extrem ögonöppnare. Den handlar om så här dysfunktionella relationsmönster och hur man ska komma ifrån det för att uppnå då sund kärlek. Och det verkar ju som att Daniela Gordons bok handlar väldigt mycket om det också. Och då handlar det ju om att inte bara tänka med då reptilhjärnan, utan gå till sitt förnuft och fråga sig själv så här, hur ska jag kunna åstadkomma en sund och varaktig relation? Och då måste man göra liksom utvärderingar. Hur funkar jag? Vad har jag för behov? Vad behöver jag i min relation för att liksom livet ska bli bättre för mig? Och jag kommer ihåg, för att göra det mindre komplicerat och väldigt enkelt, så kommer jag ihåg att Josefin Crawford, vår gemensamma vän, hon har ju ändå sagt ett och annat bevingat ord. Och jag minns när hon sa så här, men nu känner jag att jag inte får någonting i den här relationen. Mm. Nu får inte jag hjälp. Och det kan vara både så här praktiskt, psykiskt stöd, alltså på alla nivåer. Så här, nu känner jag att så här, nej, nu har det tippat över. Nu är det bara jag som ger och inte får. Och så enkelt kan det ju faktiskt vara. Men det gäller ju att rationalisera det lite grann. Och ställa sig utanför och titta liksom på sig själv. Vad får jag i den här relationen? Vad ger jag i den här relationen?
Och vad vill jag ha?
Vad vill jag ha? Vad behöver jag?
Jag tänkte så här, det är ganska smart att skriva the big five. Som man brukar använda om de mest exotiska djuren i djungeln. Typ. Så man har sett the big five. Så här, lejonet och bla bla.
Mm.
Vilka fem grundbehov eller så här, så kan man ju ta något som är lite så här extra lullull. Mm. Men vad har jag? Och sen kan man liksom jämföra det med det man har. Men så pratade jag på någon tjejmiddag häromdagen, så började vi prata lite om sexliv sent om sidor. Och så var liksom, ja, men många var rörande överens att det var så svårt att berätta vad man ville ha när man redan var tillsammans ett tag.
Mm.
Det är så här, förresten, nu tycker jag inte att du var så bra med klitoris. Du var liksom en liten propeller. För det har ju hänt vart kanske i 10 år. Och nu ska man helt plötsligt sätta ner foten och säga, nej, gör inte så. Och liksom, nej, bakifrån, vet du, klitoris är, om du liksom ligger som en liten hund, i och för sig, you like my ass, I appreciate it. Men du fattar väl att jag inte kommer. Men att man alltid väntar så länge, tycker jag, med alla sidor man tycker är dåliga. Om man säger det där liksom i början eller när allting är ganska harmoniskt, då är du inget hot. Men ofta säger man, men vad är det du inte fattar? Det är, för fan, det är väl ingen jävla propeller, vad håller du på med? Så, nej, varför ska du ta mig från sidan? Tror du att jag får orgasm? Och liksom, läs på, idiot, typ.
Mm.
Att jag tänker att om man gör en sån där liten så här utvärdering tillsammans med den man träffar från början, det vill säga... Jag har ju kompisar som säger så här, men vi gick i terapi i början så att vi kom överens om vad vi båda... Jag var så här, men är ni dumma i huvudet? Gud vad löjligt. Okej, idioter liksom. Men det är så smart. Man ska göra en grundvärdering så här. Ska vi satsa på det här?
Mm.
Har vi samma grundvärdering? Vill vi samma sak? Så här, nej, det ville vi inte. Okej, mm. Fan vad trist.
Mm.
Jag är så här, dag ett. Nu har vi flyttat ihop, nu är vi kära hit och dit. Inte så här, jaha, var det bara ett härligt knull eller så här... Jag har varit jävligt dålig. Jag går bara direkt åt bara reptilhjärna an, typ.
Mm.
Mm. Så det var härligt. Nu är vi ihop, typ.
Oh,
ja, men har ni några tips om sund kärlek så tipsa oss. Vi är förmodligen på gång att skriva en bok om det här. Och det här är så spännande så att jag nästan... Jag är på gång.
Mm. Mm. Kära lyssnare... Tack för att ni lyssnar. Vi är så glada över det.
Att vi får prata.
Vi får prata med varandra och mer. Ja, tack för den här fina stunden, Ann.
Ja, tack själv, älskling.
Mm.
Och en sista grej som jag tycker är så spännande. Det är så här, som också sa i den här podden. Att med kompisar så kan man ju vara hur olika som helst. Du och jag är ju inte särskilt lika. Men jag uppskattar liksom de sidor jag älskar oss. Jag älskar så mycket. Så att om det är något jag tycker är dåligt så liksom... Oj, det bara försvinner lite ner... I skärtamentshålet typ. Men varför kan man inte tänka så med män? Om det nu inte är liksom uttalat en, liksom idiotiskt. Att det är så här, okej. Okay, men det är ju han skitbra på. Det här är skithärligt. Mm. Tänk om man jämför med den.
Min mamma sa en klok sak. Hon sa många kloka saker under sitt alldeles för korta liv.
Mm.
Men då sa hon så här i alla fall. Att man kan aldrig få allt av samma person. Hon tyckte också att så här, gud, det är så himla hemskt att man ställer såna höga krav på den man lever ihop med. Och det är klart att man kan inte kräva av en och samma människa att de ska vara ens allt. Och det är därför vi ska öppna våra armar för liksom flera vänner, andra människor. Liksom. För att bara tro att ens partner ska kunna fulfill your life, det kommer inte ske. Det är att sätta alldeles för stora krav på en enskild person. Det är liksom helt bizarrt att bara säga, you're gonna make my days forever. Mm. Det är hemskt. Det är en jävla press att ha det.
Mm.
Så det tycker jag har varit extremt hjälpsamt för mig att tänka. Både i vänskapsrelationer och i min relation, i min kärleksrelation. Alltså, Micke är skitbra på massa saker och sen behöver jag få påfyllt från andra håll. I andra håll.
Och där kommer jag in. Men jag tänker också ett sista tips som jag tycker är så bra. Jag har två, en kille och en tjejkompis som lever ihop. Jag känner båda ganska bra. Och de kör så här, varje halvår kör de en fet utvärdering. De bara så här, vad har inte varit bra det här halvåret? Vad vill jag, två grejer eller tre grejer som jag vill att du ska bli bättre på?
Mm.
Och så vice versa. Och sen så partnar man lite och ligger lite och sover på hotell. Och sen så får man jobba på det. Kan man påminna den andra lite så här. Det där var en av punkterna. Du lovade att du skulle jobba på den.
Mm.
Och så gör man en ny utvärdering. Man har ju liksom Excel-meddelar. Man har olika delade kalendrar. Och varför kan man inte se det som en liksom kalendergrej?
Mm.
Jag tycker inte det är så dumt.
Nej, skitsmart grej faktiskt.
För jag tror så här... Det kanske inte är så långt ifrån att kunna förändra som man tror. Ibland kanske det bara är så här... Behövs ett litet me too.
Mm.
Puss.
Puss, puss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.